Podplay.
Han sa att jag var psykisk sjuk. Att jag skulle söka hjälp. Att jag inte förstod hur sjuk jag var. Att jag var en egoist. Och att jag var nu då en värdelös mamma. Fast han tidigare har sagt att jag var en jättebra mamma. Men nu är jag en värdelös mamma.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Annette. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort och också berätta vad du ska prata om i det här avsnittet?
Ja, jag jobbar heltid. Jag är mamma till två fantastiska barn. Varför jag är här det är för att berätta hur det är att förlora ofrivilligt sina barn. Och den tragedi som där. Vi levde ett vanligt familjeliv. Jag var den som tog hand mest om barnens aktiviteter, skola, läxläsning. Jag arbetade, vi bodde i hus, vi åkte på semestrar, vi hade traditioner. Vi var en vanlig familj.
Sen är det då någonting som händer här. Ja, som gör att dynamiken och allting förändras. Kan du berätta?
Jag ville ta ut skilsmässa. Inte att jag hade träffat någon annan eller att det skulle finnas någonting sånt, utan jag kände bara att vår kommunikation inte fungerade och det var saker som gjorde att jag ville att vi skulle gå skilda vägar och det togs inte emot så bra. Vi hade betänketid och under den här betänketiden så blev det bara kaos. Alltså jag fick höra att jag var psykiskt sjuk, att jag var helt plötsligt en dålig mamma. Jag ville förstöra för familjen och skulle jag genomföra då skilsmässan när betänketiden nu höll på att ta slut, så skulle jag tänka mig noga för att det fanns konsekvenser att jag skulle få leva utan barnen. Och jag tog inte honom på allvar. Vi bodde i trygga Sverige. Och sånt händer inte här. Jag var en vanlig, trygg mamma som älskade att vara med våra barn.
Men sen sker ju den här skilsmässan då. Kan du berätta om den tiden och vad hände med barnen och er relation?
Ja, under betänketiden så jag har ju känt att barnen förändras på ett sätt som jag inte riktigt kunde. Alltså det var väldigt subtilt. Men de här självklara varma kramarna kom inte. deras ord, för jag kände inte igen dem. Men jag tänkte någonstans att men de har ju också jobbigt. Jag var ju också väldigt ledsen att vi skulle gå skilda vägar, för jag tänkte att jag kommer träffa barnen varannan vecka. Hur ska jag klara det? Plus att jag fick då utstå en massa psykisk misshandel. Men jag tänkte någonstans att de har ju också jobbigt att deras mamma och pappa ska skilja sig, så att det kanske inte är så underligt att de drar sig undan lite och så.
Mm.
Men och jag tänkte också att det kommer gå över. Jag måste bara ge dem lite tid. Men det blev bara värre.
Är det så att det bara från en dag till en annan blir så att du plötsligt går från att ha kontakt till att inte ha kontakt, eller sker det gradvis?
Så jag skulle nog säga att det sker gradvis, fast du förstår inte vad som händer. Men sen när skilsmässan gick igenom, och då hade det yngsta barnet hunnit bli 12, då var det som att det var en dörr som bara slogs igen och det blev tyst. Så de första åren, det var som att det var ju som att leva i en mardröm 24/7. Jag levde nog i en chock. Det var oro, längtan, försöka få hjälp men inte få det. Man känner sig så bakbunden. Du vet inte vad du ska göra och du vill bara nå barnen. Du undrar vad det är som händer. Du är orolig för dem.
Försökte du få kontakt med dem?
Mm.
På vilka sätt?
Jag ringde. Skrev meddelanden. Men det var tyst. Och deras pappa sa bara att jag skulle ge tusan i att höra av mig till dem, för de tyckte att jag var obehaglig. Jag fanns inte för dem längre. Han pratade väldigt mycket vi. Vi mår bra. Vi vill inte ha med dig att göra. Och när jag frågade varför barnen tyckte att jag var obehaglig och att de inte ville ha kontakt, så sa han bara att det får du fundera på själv. Så jag fick aldrig några svar. När jag inte fick någon respons via telefon, eller så började jag skriva brev och skickade hem till dem. Vykort, foton, julklappar, presenter. Jag fick ju aldrig några svar tillbaka, men jag kände också att jag ville att de skulle veta att jag fanns där. Det är så otroligt viktigt att inte ge upp. För det är lätt att göra det. För man tänker, kommer de ens ihåg mig? Vill de att jag ska skriva? Vad har jag gjort? Ja, det är jättesvårt. Men jag kände någonstans att jag, även om jag gjorde det stundtals, gav upp att inte höra av mig. För det är också påfrestande att aldrig få några svar. Men det är så otroligt viktigt att fortsätta ha den här kontakten, även om den är ensidig. För barnen behöver dig. De behöver någonstans veta att du finns kvar. Få bevis på det. Även om vissa brev eller presenter kanske aldrig kommer fram, men då har du gjort vad du har kunnat.
Men de här åren, Är det så att du inte träffar dem överhuvudtaget?
Ja, den enda inkörsporten som jag hade, det var genom skolan. Att jag fick komma dit en gång i månaden för att få veta hur barnen mådde. Det var mitt enda det jag fick veta. Så, och när jag kom dit så var det också viktigt att jag gick inte dit och sökte upp barnen. För jag visste också att det kunde bara spä på konflikten. Jag visste att då skulle deras pappa skicka sms eller att jag var obehaglig som går och jagar dem på skolan eller stalkar dem. Eller. Så jag ville inte förvärra deras situation. Så det var jag väldigt noga med att inte göra. Sen minns jag att en av barnen tog studenten. Och då åkte jag dit. Och jag hade en sån här plakat som jag hade tagit med mig. Och så såg jag barnet i folkvimlet och gick fram till podiet. Och jag minns att barnet böjer sig ner och jag får en varm kram. Och jag känner att aldrig vill jag släppa taget. Ja, alla sa ju att barnen mår så bra. Och när jag såg skolfoton då som några vänner kunde visa mig, så ser jag ju att deras ögon, de är ju jätteledsna. Hur kan ett barn må så bra om det är en förälder som de tidigare har älskat och känt sig trygg med? En lämplig förälder. För det är också viktigt att säga att det finns ju lämpliga föräldrar och det finns olämpliga föräldrar. Det finns ett avståndstagande som är befogat och ett avståndstagande som är obefogat. Det befogade, det är ju, för det här är också någonting som jag tror att myndigheter ofta stannar vid, att barnet säger jag vill inte träffa mamma eller jag vill inte träffa pappa. Och då lyssnar de på barnet. Och vi ska lyssna på barnet. Vi ska absolut göra det. Men inte på ett barn som blir manipulerat. Och det här det blir väldigt, väldigt fel. Är det ett barn som blir misshandlat, sexuellt utnyttjad, att det är verkligen en olämplig förälder, då ska barnet få hjälp. Då ska barnet inte vara med den föräldern. Då måste den få hjälp. Men i föräldraalienation är ju barnet manipulerat att ta avstånd. Den får ju höra saker att ja, men pappa eller mamma är sjuka. Pappa eller mamma är, de har gjort så här gör inte en förälder. Akta er. Och då blir barnet till och med rädd för den här föräldern. Och då måste ju det barnet och också föräldern få hjälp. Och jag menar också att den föräldern, man kallar den föräldern som alienerar, alltså den som vill att barnet ska ta avstånd, den föräldern behöver ju också få hjälp. För hjälper vi den föräldern, då hjälper vi också barnet. Jag tror just att det är det här att man lyssnar till barnet. Men man har kanske inte tillräcklig kunskap för manipulation och också föräldraalienation. Och se skillnaden, är det ett befogat eller obefogat avståndstagande? Det skulle jag säga är otroligt viktigt. Det är en av anledningarna till att jag är här idag, bland annat. för att vi måste prata mer om det här. För att det här är så onödigt. Det här är en tragedi. Det är en tragedi för alla pappor och mammor. För pappor blir också drabbade. Men framför allt för barnet. Men även för mor och farföräldrar och syskon. Så att, ja.
Mm. Men under de här åren, har du några fler så starka minnen eller saker du minns, anledningar till varför, alltså vad har du fått höra, vad vet du vad pappan har sagt till barnen och som ändå fick dem att bli så manipulerade?
Jag tror dels att de var väldigt involverade ekonomiskt, för jag fick ju höra att ja, men om du skriver över alla pengar på oss så kan vi börja träffa dig. Eller du är egoistisk, du vill förstöra familjen. Det här är ju, jag hörde ju att det här är ju inte deras ord. Han sa att jag var psykisk sjuk, att jag skulle söka hjälp, att jag inte förstod hur sjuk jag var. Att jag var en egoist och att jag var nu då en värdelös mamma, fast när han tidigare har sagt att jag var en jättebra mamma. Men nu var jag en värdelös mamma. Han sa att mina vänner inte tycker om mig. Han började prata väldigt mycket vi. Att barnen och han mådde väldigt bra. De har aldrig mått så bra utan mig. Så det var väldigt mycket vi. Han och dem, och jag fanns inte. Han sa att jag inte skulle höra av mig något mer till dem, eftersom han tyckte att jag var obehaglig, och jag fick aldrig några svar varför de tyckte det. Det var bara att jag skulle fundera på det själv. Det var alltid det. Jag fick aldrig några svar. Han sa också att jag skulle aldrig bli älskad igen.
Hur var det att leva i det här under så många år? Hur tog du hand om dig själv under den här tiden?
Men som jag sa förut, så jag levde i en mardröm. Jag levde i chock, otrolig sorg. Och jag kände verkligen ibland att man har hört ett hjärta brister. Och jag kände verkligen att mitt hjärta håller på att gå sönder nu. Jag orkar inte. Nu går det sönder. Men det var som att jag hade inget annat val än att börja ta hand om mig själv. Så jag fick jättebra hjälp. Det var inte helt enkelt, det var ganska jobbigt också. Men det fick mig också att bli starkare i mig. Jag är mer ödmjuk. Jag kan sätta gränser idag. I tid. Det kunde jag inte förut. Jag kan se mitt värde. Och att ta hand om mig själv kände jag också att det var nödvändigt. För att om jag en dag skulle få kontakt, det visste jag ju inte. För det är många föräldrar som aldrig får kontakt med sina barn igen under en hel livstid. Men om jag skulle få det, så kände jag också hur viktigt det var att jag inte var i en sorg eller trauma, för det skulle de aldrig orka. Eller en bitterhet gentemot deras pappa. Och så därför är det så viktigt att släppa. Även för min skull. Annars hade jag ju nog blivit sjuk, tror jag.
Kände du ändå inte en enorm, alltså känslorna gentemot din exman, pappan till barnen? Det måste vara svårt att hantera det.
Ja. Det har jag också jobbat jättemycket med. Jag har fått ut mycket sorg och ilska. Och det har jag inte idag. Jag har inte det mot honom idag. Och med det sagt, jag tycker ju inte att det han har gjort mot mig eller barnen är någonsin okej att göra. Men jag har släppt på det för att kunna vara fri. För att jag vill att våra barn ska kunna få vara fria och lyckliga. Och inte vara i deras föräldrars konflikt. För skulle jag fortsätta med det så skulle de fortfarande få vara i det.
Men det är många år. Är det någonting annat du har att säga om den här tiden innan du sen får lite successivt kontakt igen med barnen?
Ja, alltså det här med familjetraditioner, det är ju en... Det är ju som ett pågående sorgarbete, skulle jag säga, när man befinner sig i det. Jag kommer ihåg på julaftnar, under hela december så lyssnade inte jag på en enda jul... Alltså jag satt inte på radion, inte på tvn. Jag kunde inte höra sån musik. På julafton då gick jag och hyrde film. Det är så länge sedan när man hyrde DVD. Och köpte en påse godis och kröp upp i soffan under en filt och tittade på en film. Och låtsades som att det var en helt vanlig dag. Så julafton firade inte jag på. Ja, det är först efteråt när vi har fått kontakt igen. Barnens födelsedag, ja, den är så jobbig. Och man tänker att det har gick ett år till utan kontakt. Hur mår de? Hur har de det?
Men du fick kontakt sen efter över ett decennium.
Mm. Mitt yngsta barn hade flyttat ungefär där jag bodde. Så... jag fick ett meddelande och en förfrågan om att gå på promenad. Men det var också... jag fick så här, ja, men bara under den här tiden kan vi ses. Och vilket vi gjorde. Tog den här promenaden. Och fick höra, ja, men jag ville att vi skulle träffas för att vi ändå, ja, ska kunna säga hej om vi ses på gatan. Och jag förstod det. Och jag fick sen flera meddelanden kort därefter om vi inte kunde ses igen. Och då var det en längre promenad och sen så blev det luncher och sen så blev det mer samtal. Så jag kände någonstans som att det fanns en längtan där. Jag ville inte driva på, men det var nog som att det fanns en stor längtan hos barnet och också såg att jag var ju samma gamla jag. Vanlig mamma. Jag fanns där. Jag hade inte förändrats. Jag var otroligt lättad. Man kan ju säga också att ett år senare så kontaktade också mitt äldsta barn mig. Jag började med att läsa. Jag såg på mobilen ett meddelande därifrån. Hej, hur mår du? Och jag kommer ihåg att jag blev sittandes med min mobil i handen. Och sen så började vi försiktigt skriva små meddelande. Och till slut så kom barnet och barnets partner på middag hos mig. Det kändes så skönt. Jag var någonstans, så jag var inte nervös. Men jag tyckte bara att det var så otroligt skönt att få ha dem tillbaka igen i livet. Fast jag visste ju inte då om de skulle försvinna igen. Så jag var ju också rädd. Jag var ju rädd att förlora dem igen. Men jag kom ihåg att det här blev ju flera månader efter. Men första gången när de sa, alltså på olika tillfällen, men att bli kallad för mamma igen. Det var stort. Så när jag minns att på kvällen där så, ja, men jag grät.
Hur var det att träffa dem också, var det som att det var nya personer, alltså den här relationen som man också har, ja, men den relationen som har varit utebliven under så lång tid, är det som att man lär känna sina barn på nytt, eller hittar man tillbaka till det som man en gång hade tillsammans?
Så jag var orolig i början att, som du säger, är det liksom, är det här personer som jag ska lära känna igen? Men det var dem. Det var inte att lära känna på nytt, även fast de var vuxna idag, är vuxna idag. Men jag tror också att det kan bero på att vi hade så många år tillsammans innan. Att det fanns där i grund och botten. Men självklart, idag är de ju vuxna. Det är ju inga barn längre.
Har ni pratat om allt det här som har varit och varför det kunde bli så? Och jag hade varit nyfiken på att ta reda på information kring det här som var.
Alltså det är ju även svårt för mig att förklara varför blev det så här. Mitt ena barn sa att varför blev det så här, mamma? Vad var det som hände? Och jag fick också höra, det här var så onödigt. Och det håller jag med om. Det här är så onödigt. Hela föräldrarrelation är onödigt. När det är ett obefogat avståndstagande, då är det onödigt. Och en tragedi.
Pappans avsikter med detta, har du funderat på hur det kommer sig att han gjorde som han gjorde?
Jag tror att det var för att jag ville gå. Att det var en hämnd. För att han visste att han kunde ta mig på att han visste att barnen var mitt allt. Det var där han kunde skada mig. Och jag tror också att det var ekonomiskt. Att han kunde vinna ekonomiskt på det. Genom att dels få besittningsrätt på huset eftersom barnen ville bo med honom, och då kunde han också förhala bodelningen, vilket han gjorde, han och hans advokat. Det pågick i flera år och han visste att jag inte hade ekonomi och det var tufft. Jag skulle ju betala advokater och jag skulle försöka leva. Så han stängde ute mig. Jag hade inga barn, jag hade inget hem, jag hade inga pengar, jag hade ingenting. Så att jag blev ju bestraffad så. Så jag tror också att, ja, en sorts hämnd. Men jag tänker också med bodelningen, att där skulle det vara så otroligt viktigt om myndigheterna införde en lag för bodelning. Har du äktenskapsförord eller inte? Och komma in med underlag under en, alltså det finns en, att det skulle vara en tidsfrist. Att under den här tidsfristen så måste du lämna in underlag. Annars så får det konsekvenser. Alltså som vid en deklaration. För att barnen hålls också som en ekonomisk gisslan, och det tär för den som också ska försöka förhålla sig till det här, som inte har ekonomiska medel.
Den här tiden för dina barn också, där de var ifrån dig och när de manipulerades på det här sättet, hur har det påverkat dem? Har ni haft några samtal kring hur de faktiskt har mått under de här åren?
Ja, det har de ju också. Det är lite olika. Det yngsta barnet har ju själv blivit förälder och började fundera ännu mer kring föräldraskap och hur hemskt det är att ta bort ett barn från en förälder. Det andra barnet man måste ta det måste få ta sin egen takt. De kommer från ett trauma i det här. Och i och med att vi har fått kontakt så kommer ju också känslor tillbaka. Känslor som för att överleva, man stänger av det som är bra för att orka. Men nu kommer ju det tillbaka mer. Och då blir det ju jobbigt. Så att det kan vara två steg fram och sen så kan det vara ett steg bak. Och då är det bara att ta tålamod och kärlek. Och, men jag vet också att det finns ju mycket skuld och skam i deras beteenden. Det har varit gråt och bett mig om ursäkt för beteende. Och jag har verkligen sagt, stopp. Du har ingenting att be om ursäkt för. Du har inte gjort fel. För det här var inte ditt val. Du blev indragen i en konflikt som inte är din. Så det vill jag verkligen att alla barn, även de barn som har blivit vuxna, det här är inte ditt fel. Jag känner ingen ilska. Jag känner ingen bitterhet. Jag har släppt. Och det har jag inte gjort för hans skull. Det har jag gjort för barnens skull. Och för min skull. Men framförallt för barnens skull. För att de inte ska behöva vara i våran konflikt längre. Med det sagt så tycker jag ju inte att det är okej. Det han har gjort. Det är inte okej. Men jag kan inte leva i bakåt och jag kan bara se det som vi har idag. För jag vill ju verkligen att våra barn ska få vara fria och lyckliga. Och inte vara med i en konflikt. Och inte att de heller, när de blir föräldrar, för att föräldralation kan också gå i arv. Så jag tänker att du ska inte göra det. Både pappor och mammor kan bli drabbade. Även far- och morföräldrar blir drabbade och syskon. Men jag känner också att det är ju faktiskt barnet främst som blir drabbat av det här. Jag skulle också vilja säga att till de föräldrar som känner att men jag orkar inte. Ge inte upp. Fortsätt höra av dig. Aldrig naturligtvis säga någonting ont om den andra. Och återigen till barnet. Det här är inte ditt fel. Och du ska inte känna någon skuld. Våga sträcka ut en hand.
Hur skulle du säga att du mår nu?
Jag mår bra idag. Det är fortfarande under läkning. Framförallt för barnen. Men jag mår bra. Jag ska fira jul. Och det ska vi göra tillsammans. Även det gjorde vi förra julen också. Och deras pappa var även där. Och det tycker jag är bra. Att vi kan göra så.
Livet fortsätter ändå efter allt det här.
Ja. Och jag vill också säga att jag har en historia. Jag är inte historien. Jag har en erfarenhet och det är också för alla som har varit med i jobbiga situationer, livskriser, trauman. Man är inte sin historia. man har en erfarenhet. Och det är nog också därför som jag är här idag, för att när jag blev drabbad och barnen blev drabbade, jag hade ingen aning om vad föräldraalienation var. Jag visste inte att sånt här existerade. Jag visste inte att det här sånt här kunde, att det här fanns. Och jag trodde absolut inte att jag skulle bli drabbad att förlora mina barn på det här sättet. Och man känner sig otroligt ensam i det här. Så det är också anledningen till att jag är här idag. Du är inte ensam. Det här finns inte bara i Sverige, utan det är miljontals världen över som är med om föräldraalienation.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av